Under sommaren har vi dykt ner i våra arkiv och hittat guld. Den här 90-tals nostalgitrippen är ett av våra mest populära avsnitt och handlar om hur fem tjejer från England tog över hela världen. En berättelse om svek, frigörelse och girl power.
P3, Sveriges Radio.
Ginger, sporty, scary, baby and posh, the all-conquering Spice Girls!
De tar fem tjejer som är ganska olika, varav två har väldigt starka åsikter. Det kommer ju explodera.
They weren't 7 foot tall. They didn't sing like Celine Dion. They had something else which was magical.
Det här var ju bara ett sätt att kontrollera media så att de kunde ha full kontroll över precis allting.
Ginger Spice is missing.
Jag trodde ju mitt hjärta skulle gå sönder.
Det är en vårkväll i staden Maidenhead, strax väster om London. Bruna tegelhus med vita dörrar och fönster ligger rad på rad. Det ser ut som ett helt vanligt brittiskt bostadsområde där ingenting särskilt händer. Men i ett av husen är det tänt. En grupp unga tjejer håller på att packa ner sina kläder och tillhörigheter i svarta sopsäckar. De är nervösa och skyndar sig. I det här huset har de blivit lovade en karriär som popstjärnor. Det är deras manager som betalar för hyran, men nu vill de bort från honom och hans bolag. Tillsammans författar tjejerna ett farväl som de lämnar på en lapp i köket. De stoppar sina demos i fickorna. Sen sätter de sig i en Fiat, startar bilen och kör iväg. Kanske är det deras dummaste beslut någonsin. För vem vill arbeta med fem oerfarna tjejer som vägrar ta instruktioner? Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Spice Girls, svek, frigörelse och girl power. Jag heter Axel Winqvist. Det är sent 80-tal i Storbritannien. 2 mil norr om London ligger staden Watford. Det är en brittisk idyll med små tegelhus och gröna parker. I den här stan bor en tonårstjej som precis har flyttat hemifrån. Hon är kort, bara 1,55 lång. Hon har rödlätt hår och blå ögon. Hon heter Jerry Halliwell.
Hon flyttade hemifrån för att hon kom inte överens med sin nya styvpappa. Så hon flyttade hemifrån ganska ung.
Det här är Emma Veronica Johansson, skribent och författare. Emma har varit ett fan av Spice Girls och berättar om Jerry Halliwells uppväxt. Jerry kommer från en familj som inte har särskilt gott om pengar. Hennes mamma Anna Maria arbetar som städerska och butiksbiträde och har sin tro.
Hon växte upp med sin mamma som var från Spanien. Hennes mamma ville at some point uppfostra henne inom Jehovas vittnen, men så blev det inte.
Jerry har andra planer. Under hela sin uppväxt har hon drömt om att skådespela och sjunga. Hennes föräldrar har inte haft råd att betala avgiften till dans- och teaterskolor. När hon hoppar av skolan får hon jobb som receptionist på ett hotell. Men hon säger upp sig.
Hon ville ju bli känd.
När Jerry, 18, får istället jobb som dansare på nattklubben Astoria i London. På nätterna dansar hon högt uppe på ett podium i blinkande strobb och strålkastarljus. Hon gör bra ifrån sig och får fler erbjudanden om att dansa.
Hon blev scoutad till att åka till Mallis och arbeta där.
Jerry flyttar till Mallorca och arbetar på BCM, som under tidigt 90-tal är Europas största nattklubb. Ändå visar en annan dansare på stället en bild på sig själv från en tidning. Kollegan står naken, insmord i olja. Det inspirerar den 19-åriga Jerry. I tv-programmet Parkinson berättar hon om jobbet som glamourmodell, om långa dagar i fotostudion med lite eller inga kläder alls.
They'd want you to, you know, to get your top off and, you know, show your bottom, and then I'd be trying to get them at the end of it to do some pictures for my book and do something really arty, but you know, I don't know what I was doing.
They're not really after that, are they?
No, they're not. To be honest, it was boring. I found it very, very dull. Was it? In the end, standing there with a window open to keep your nipples firm was not good.
Efter ett halvår av dansande och modellande på Mallorca flyttar Jerry tillbaka till England och London. Hon lever i princip i en kappsäck. Hon fortsätter att dansa och ibland flyger hon till Turkiet för att medverka som värdinna i ett underhållningsprogram i tv.
Ja, hon har en sån där svart långklänning, tight och väldigt så dramatiskt uttryck. Typ, tada, ditt pris. Men det är, man känner igen Ginger Spice, det som ska bli Ginger Spice redan där liksom.
Jerry flackar omkring i världen. Samtidigt händer det saker på annat håll, hemma i Storbritannien. Saker som Jerry inte har någon aning om, men som ska påverka hennes liv för all framtid. '94 har en kille vid namn Chris Herbert precis börjat arbeta som talangscout på företaget Heart Management. Det ägs av hans pappa, Bob Herbert. Chris är bara 23 år gammal och har ett pojkaktigt utseende. Nu vill han tjäna egna pengar i familjeföretaget. Chris blir intervjuad i dokumentären Raw Spice om en idé han får.
We just thought it was time to sort of get together a white girl singing, dancing group because there's just a need for it.
Chris vill sätta ihop en grupp som konkurrerar med dåtidens populära boyband. För vid den här tiden är det killarna som dominerar på den brittiska pop- och rockscenen.
Innan Spice Girls hade det varit mycket boybands och väldigt mycket så sexiga Take That-killar som liksom åmade sig i regnet.
Det här är Sandra Beijer. Hon är bloggare, författare och ett stort fan av Spice Girls. Hon berättar om hur gruppen formas 94.
De blev ju castade in i en tjejgrupp. Så alla de här tjejerna hade ju någon form av dröm att bli sångerskor och kända.
Chris sätter in en annons i tidningen The Stage med frågorna: är du 18-23 år gammal? Kan du dansa och sjunga? Är du gatsmart, utåtriktad, ambitiös och dedikerad? Skicka i så fall ditt CV till framgångsrika Heart Management LTD. Några veckor senare ringlas i en lång kö på nästan 400 unga tjejer utanför en dansstudio nära Hyde Park. Där inne luktar det hårspray och parfym. Chris Herbert delar in de ansökande i grupper om 10 och låter dem dansa och sjunga tillsammans. En av de första tjejerna som fångar Chris intresse är Melanie Brown. Melanie är en svart tjej från Leeds med stort hår, stark utstrålning och vass tunga. Chris i Raw Spice.
I mean, Mel B, it's obvious why we went for her. She's the obvious star to me.
I en video från Melanies audition sitter hon på en bak- och framåtvänd stol. Hon har en svart t-shirt med texten Heavenly över bröstet. Hon tittar självsäkert in i kameran.
Right, well, I'm Melanie Brown. I'm 19 years old.
Mel B var väl lite så halvstök i bakgrunden. Hon har beskrivit att hon var med i någon tjejgäng i skolan och sån här lite bad girl i tonåren.
Nästa tjej som går vidare heter konstigt nog också Melanie. Melanie Crystal har vuxit upp i ett rufft område utanför Liverpool. Hon har blonda slingor i sitt hår och ser stark ut. Melanie har ägnat sin uppväxt åt gymnastik och dans. Men hon har också en röst med ett stort register. I en video från BBC finns hennes audition sparad. Melanies starka röst kommer att bli en stor tillgång för gruppen. Efter Melanie B och Melanie C kommer en tjej som sticker ut i förhållande till de två andra. Hon har långt mörkt hår och ett svalt leende.
I'm Victoria Adamswood. I'm 19 years old and I'm from Hertfordshire. I went to dancing college for 3 years. Left there and I did fashion shows and trade shows and a few musicals and things like that.
Victoria Adams är till skillnad från de andra två inte en arbetarklass tjej. Tvärtom, hon vuxit upp utanför London med en pappa som kör Rolls Royce och betalat för hennes första lägenhet.
De var hade det lite bättre, hon gick på sån här boarding school och sånt liksom.
Ett kort tag är en tjej vid namn Michelle Stevenson med i gruppen. Men det visar sig att hon inte passar in med de andra. Victoria i BBC.
Michelle just didn't really fit in like the rest of us did.
Michelle är blond med lockigt hår. Hon berättar om avhoppet i dokumentären Raw Spice.
I was the one who was at university, the kind of intelligent one as it were, so they were all thought I was like the smart spice, I suppose. I wasn't really happy, it wasn't really the kind of music which I wanted to be doing.
Michelle bytt snabbt ut mot en annan blond tjej. Emma Bunton berättar i BBC.
They needed me to make it work.
Emma kommer från London. Hon har under sin uppväxt gått på en skola med teaterprofil, förutom en termin då hennes mamma inte hade råd med avgiften. Hon har varit barnmodell och skådis, med en mindre roll i tv-såpan EastEnders. I serien spelar hon en ung tjej som rånar en äldre man tillsammans med en kompis. Emma blir med sina 18 år gruppens yngsta medlem. I en annan del av London sitter nu Jerry Halliwell. Hon är hemma från Turkiet och har sett annonsen, men bestämt sig för att inte gå.
Jerry kom in lite på sluttampen för hon har nämligen bränt sig när hon åker skidor, så hon är röd i ansiktet och vill inte gå på auditionen. Men hon ringer upp dem så på en whim och bara tar en chansning och frågar om de har castat bandet än och får komma på audition och hoppa in liksom.
Jerry i BBC.
Now looking back, I was thinking, I wonder if I would have got in that last 12 from all those hundreds.
Jerry gör inte en jättebra audition. De andra tjejerna tycker att hon har en galen stil. Hon har rött hår med blonda slingor och bär färgstarka kläder från second hand affärer. Men Jerry har något annat, precis som de andra. Gruppens röstcoach Peppy Lemmer i Raw Spice.
They weren't 7 foot tall. They didn't sing like Celine Dion. But they didn't need to. They had something else which was magical.
De blev ju starkare tillsammans, de här tjejerna. Ingen har hela paketet, men tillsammans blir de ett sånt kraftpaket.
De fem utvalda flyttar in i ett hus i Maidenhead, strax utanför London. Det blir snabbt stökigt. Det ligger kläder överallt och disken tonar upp sig i köket. Gruppen spelar in demos och går till en sångpedagog. Det är hårt arbete, men alla fem är beredda på att satsa.
Jag tror att de där tjejerna skapade någon form av unik och perfekt symbios i varandra.
Vänskapen växer snabbt fram i gruppen, även om de har olika personligheter. Victoria är blyg och Mel B gillar att festa.
Hon var den som var ute senast.
Det händer att Melanie väcker Jerry mitt i natten. Hon är rastlös och vill gå ut. Tillsammans smiter de iväg och är ute i London till tidig morgon.
Hon och Mel B var liksom, de gick på raves till 8 på morgonen.
Desto svårare är det för den unga Emma. När hon flyttar till Maidenhead har hon precis träffat en kille som inte behandlar henne så bra.
Emma Bunton har precis flyttat hemifrån och saknar sin mamma och finner väl lite en modersgestalt i Jerry.
Hon kanske var gruppens ledare och hon var ju framför allt den som pratade om feminism. Hon var den som stod där och skrek på barrikaderna.
Jerry påverkar också gruppen på andra sätt. Till en början kallar de sig för Touch, men det känns inte rätt. Så under ett aerobicspass kommer Jerry på att de borde kalla sig för Spice. Tjejerna lever ett sorts studentliv. De får fickpengar av Heart Management och märker upp varsin hylla i kylskåpet. De ligger på varandras rum och snackar eller kollar på tv efter långa dagar i studion. Men efter nästan ett år i huset i Maidenhead börjar medlemmarna i Spice känna att det är något som inte stämmer. De har trots månader av hårt arbete fortfarande inte fått skriva på något kontrakt. Det är en noga uttänkt plan från Chris Herbert. Han tror att gruppen kommer anstränga sig mer om inget står skrivet i sten. Tjejerna ska veta att de är utbytbara och därför måste de anpassa sig efter hans vilja.
Den här far och son-duon försöker bestämma vad de ska ha på sig. De ska ha små klänningar som matchar varandra och det var inte alls vad de ville liksom.
Chris resonemang ska visa sig vara ett ödesdigert misstag. Tjejerna tjatar på honom att han ska sätta ihop en uppvisning för inbjudna låtskrivare och producenter. Spice vill visa vad de går för och Chris gör som gruppen säger. När det är dags för deras framträdande är de nervösa. De har repeterat i timmar, inte i minsta danssteg. Uppträdandet visas i dokumentären Raw Spice. Tjejerna syns gå upp på en scen i en studio. Jerry och Victoria i magtröja och jeans. Mel B och Emma i svart och vit basker. Mel C i tracksuitbyxor. Låtskrivarna och producenterna häpnar. Alla verkar överens om att det här är en grupp som kan slå stort. Röstcoachen Peppy Lemmer igen.
The buzz was incredible. It had gone round the industry and there were people pouring in all the time. And there was a, you know, when you get a buzz in the industry, you know it.
Jerry märker också av responsen. Hon är trött på att bråka med Chris om kläder och låtar. Hon säger till de andra att nu har de chansen att göra sin egen grej utan Heart Management. De packar ner sina kläder och demos och lämnar huset i Maidenhead med en lapp till Chris.
Så de drog mitt i natten i Jerrys bil, bara packa in och gasade och drog därifrån helt enkelt.
Emma, Melanie B, Victoria, Melanie C och Jerry står utan något bolag som backar deras arbete. De har ont om pengar. Det sista de äger har de betalat till en producent som hjälpt dem att spela in en demo. Det är den demon de har med sig när de kör runt i Jerrys bil på jakt efter ett nytt bolag. Så fort de får ett möte med ett skivbolag stormar de kontoret. Melanie C gör backflips. Emma ler sitt sötaste leende och Victoria spelar svår medan Jerry och Melanie B sköter snacket. Det är ett vinnande koncept. Många bolag blir intresserade och kan tänka sig att signa tjejerna. Men det de söker är inte bara pengar.
I och med att de bröt sig fria från sin första manager som liksom försökte sätta massa regler och lägga dem i mallar de inte ville, så att de tillsammans byggde upp en idé om vad de ville göra.
Till slut hittar de en man som heter Simon Fuller. Han är manager till sångerskan Annie Lennox och verkar ha en annan inställning till de fem unga tjejerna.
Simon Fuller var den första som frågade dem, vad vill ni göra och hur vill ni göra det? Istället för att säga vad de ville göra med dem. Liksom.
Spice har nu både manager och skivbolag. Deras skärm och energi får folk på fötter. Men för att lyckas som artister krävs det också en hit. Gruppen skriver sina låtar tillsammans. I studion har de ett stort pappersblock där alla får skriva ner meningar eller bara enstaka ord. Ofta handlar det om deras egna upplevelser. De vill skriva om bråk med sina föräldrar, vänner och killar. Men det får inte handla om relationer på fel sätt. Melanie B, EMTV.
I mean, every single song, whether it be one of our disco tracks or one of our acoustic tracks, it's got a message behind it. Yeah. That is kind of sentimentally.
We have to have a message.
De kommersiella banden handlade väldigt mycket om sex och kärlek, och det var väldigt sexigt och tjejer skulle liksom vara snygga för killar. De startade som en revolution av fuck-killar.
Spice har sin egen jargong med speciella uttryck och ramsor. På en session börjar de leka med sina slangord och en ny låt blir till på rekordfart.
Jag har för mig att de skrev den på en kvart eller någonting. Den är nästan lite såhär skvallbytta vingvångig liksom. Man kommer väldigt lätt in i den.
På DVD:n Sigge Sig Interviews visar gruppen koreografin till det som förmodas bli deras första singel. Melanie B har röda platåskor och gröna mönstrade byxor.
And you go, I really, really, really wanna.
I really, really, really,
go like that. Really, really, really wanna. Zig-a-zig.
Det var ingen som trodde på dem när de ville att den skulle vara en singel. Bara den här, det här är för enkelt.
Simon Fuller och skivbolaget har satt ner foten. De tycker att låten som fått namnet Wannabe inte låter tillräckligt bra för att vara en första singel. Jerry säger att det inte är förhandlingsbart. Wannabe är en introduktion till gruppen och måste därför bli deras första singel. Gång på gång säger hon till de andra tjejerna att det är viktigt att säga ifrån och söka styrka i varann.
De har ju sin girl power liksom, som väl egentligen är, de har döpt om feminism och anpassat den så som de tycker att den ska vara liksom.
Jerry är äldre och mer erfaren än de andra tjejerna. Kanske är det åren som dansare och glamourmodell som gjort att hon tröttnat på män som säger åt henne vad hon ska göra.
Jag kan tänka mig att Jerry hade någon form av sånt arbetarklasskomplex. Hon har också beskrivit att hon läste väldigt mycket under en period. Det var också en tillfälle när hon går på en audition där de frågar henne vad hennes favoritbok är. Hon har inget svar. Hon får inte rollen och då inser hon att hon borde gå college. Så hon pluggar litteratur på college ett tag och läser in sig. Men jag tror bara hon hade ett naturligt intresse för de här frågorna.
Snart inser Victoria, Mel C, Mel B och Emma styrkan i Jerrys budskap. Gruppen börjar visa sitt missnöje och får igenom sin vilja. Wannabe ska bli deras första singel. Hösten 1995 gör Spice sina första intervjuer. Gång på gång blir de kallade för Spice Girls. Det är även så de omnämns när de för första gången skapar rubriker. I oktober befinner sig gruppen på en kapplöpningsbana i London. Kostymklädda män och kvinnor i hatt trängs på läktaren framför jockeys och välriktade hästar som galopperar. På en gräsplätt in till banan står en staty. Den föreställer den legendariska hingsten Ökens Orkidé. Jerry och Mel B bestämmer sig för att klättra upp på stenhästens rygg. Tumult uppstår.
Det är ju exakt det här de gör med hela världen sen. Och alla intervjuer de går in på är exakt samma sak. De bara kommer in och tar över.
Lanseringen närmar sig med stormsteg och Spice Girls fortsätter att skriva låtar och öva på sina danssteg. Musikvideon till Wannabe ska spelas in i april och produceras av en svensk regissör vid namn Johan Kamitz. Med sig till London har en stylisten Moa Li Lemhagen Chalin. Hon berättar om mötet med gruppen i musikjournalisten Jan Gradvalls podd.
De ville det här så himla mycket och de var så uppspelta. De kom där i... Det här var i Soho, London. De kom där i sin öppna bil och de satt ju och sjöng den här låten hela tiden också vid lunchbordet. Man kände, men kan det här bli något? De vill nästan för mycket.
Videon spelas in på Midland Grand Hotel i London. En pampig byggnad med tinnar, torn och en vacker entré med en stor trappa. Regissören Johan Kamitz vill fånga hur tjejerna betedde sig när de stormade skivbolag i jakt på en ny manager. Men i videon är skivbolagscheferna utbytta mot snofsiga överklassgubbar och tanter på en fin restaurang.
Det är ju en klippning eller en tagning hela videon. De springer in i den här lokalen som verkar vara någon form av överklassfest och bara trashar den totalt. Jular på borden, sliter champagneglasen ur händerna på gamla tanter. och liksom bara tar över. Det personifierar ju också dem väldigt mycket.
Innan musikvideon till Spice Girls Wannabe släpps skickas den ut som en VHS till skivbolag och journalister världen över. En av de första svenskarna som får se den heter Anders Tengner.
Alltså om jag någon gång har sett någonting som jag tror det här kommer att funka, så var det ju Spice Girls. Det var klockrent.
Anders är först reporter och sen chefredaktör för den legendariska musiktidningen Okej. Han har bevakat tusentals band och artister, men han är till när han får se videon till Wannabe.
Det är fem tjejer, de är skitsnygga, de är handplockade och de har en jättebra låt.
Innan Wannabe har release ser han till att boka tjejerna till tidningen Okejs egna konsert på Vattenfestivalen i Stockholm.
Jag sa det, i augusti kommer det här vara en hit. Jag vill ha dem stående på Okej-dagsscenen.
När det är dags för festival har 3 månader passerat och nu har någonting hänt. MTV och CBS.
Wannabe by the Spice Girls is the latest and strangest pop tune to top the UK charts.
Start with 5 saucy young ladies, add up-tempo songs and catchy video clips, and what do you have? The remarkable phenomenon known as the Spice Girls.
Det går total Spice Girls-feber och alla drar i gruppen. Hos managementet i London går telefonerna varma. Radio och tv-program vill boka Spice Girls, men de ska åka till Stockholm för att spela på en scen i Kungsträdgården.
Det kom 10 000 personer till Kungsan. Det blev ridande poliser som fick åka runt bland de här kidsen och sära på dem så de kunde komma till scenen. Det var fullständig kaos. Uppslag i kvällstidningarna om kaoset i Kungsan och sånt där. För vi var ju inte alls beredda på att det skulle komma så mycket folk.
Spice Girls väcker uppmärksamhet. Till skillnad från många andra grupper är medlemmarna olika. Deras personligheter kommer fram i intervjuer och klädbråken med den förra managern Chris Herbert har fått med sig något gott. Det är nu självklart att medlemmarna inte ska bete eller klä sig likadant.
Det märktes ju tydligt att de var drillade i att stay in person, liksom stay in character.
I en intervju med brittiska Top of the Pops får tjejerna ett råd. De borde hitta på egna alter egon och smeknamn. Journalisten frågar vad tjejerna har för fördomar om varandra och utifrån det växer karaktärerna fram.
Scary Spice är Melanie B och ja, hon är väl liksom stor i käften.
Och sen har vi Baby Spice som är Emma som är den mer lite oskuldsfulla, gulliga.
So do you choose your own clothes?
Yeah, I do. Yeah, I mainly go shopping with my mom, she's cool. She goes, "Oh, that looks terrible."
Sporty Spice, Melanie C och hon gillar att spela fotboll liksom och ha sportkläder på sig.
Och sen har vi Posh Spice som var då Victoria som kom från ett flottare hem och aldrig låg på bild och var så lite fin.
I used to like art. I had a really really cool art teacher. I used to hate PE because I didn't want to get in the showers afterwards and mess my hair up. That's the truth actually.
Jerry blir Ginger Spice som hon är ju rödhårig men tyder ju även ingefära och är den enda som är en faktisk krydda.
Sandra Beijer är 12 år gammal när hon för första gången hör Wannabe på ett pyjamasparty. Hon känner att livet aldrig mer kommer bli sig likt.
Det bara var som en blixt från en klar himmel. Jag var, vad är det här? Vad är det här?
Spice Girls är inga vanliga tonårsidoler. De blir snabbt ett fenomen som skapar masshysteri.
Det fanns ingenting annat än dem. Jag vaknade och tänkte på Spice Girls. Jag somnade och tänkte på Spice Girls. Jag bytte helt klädstil. Jag färgade håret rött med såna vita slingor där fram som Jerry har. Det fanns inget annat bara.
Framförallt är det unga tjejer som dras till Spice Girls. För i varenda intervju de fem britterna gör pratar de om girl power. När gruppen besöker amerikanska NBC Radio i New York får de ta emot samtal från lyssnare som undrar vad det betyder.
Have you got girl power, Eden?
Yeah. Well, that's exactly what I was going to ask you about because I know you represent girl power. Tell us about it.
It's about spreading a positive vibe, kicking it for the girls.
Having and a laugh.
Yeah. It's not about picking up guys. We don't need men to control our lives. We control our lives anyway.
That's what I'm saying. Pick up some American men who you can control.
No.
What? You
haven't got it.
Spice Girls budskap är kristallklart. De sjunger om att vänskap ska gå före killar. Men så är det också deras beteende i tv som väcker uppmärksamhet.
De stormar in i intervjuer. Och jag har aldrig sett en enda intervju med dem där det ser ut som att de heller skulle vara hemma. Utan de har liksom en passion hela tiden. Allt de pratar om, pratar i munnen på varandra, pratar emot varandra. Det är liksom helt unrehearsed och opolerat, men äkta liksom.
Det var roligt att intervjua dem. De sa saker som lätt kunde bli coola mellanrubriker och såna här saker. Så här. Jerry, hon nöp mig i stjärten det första hon gjorde. Det var liksom hennes hälsningsfras.
SVT och MTV.
I heard on the radio, on Swedish radio, that you were offered £1 million to undress on cable TV.
Yeah, we did it, man.
No, we were. Let the men undress, that's what
right?
Okay, so the movie's coming. Is this, does it, thank you.
Do you feel horny tonight? Fancy a shag?
Absolutely.
De talar emot, liksom, särskilt Jerry, om hon tycker att en intervjuare ställer en sexistisk fråga, rasistisk fråga, homofobisk fråga.
I en intervju med holländska public service 1996 kommer en dansare med blackface ut på scen samtidigt som Spice Girls blir intervjuare. Hemma i tv-sofforna världen över sitter unga tjejer och ser någonting som de aldrig sett förut.
Man får bestämma själv och man får sig emot och man kan storma ett rum och helt plötsligt vara så här tanter på stan som tittar på en, räckte man ut tungan och gjorde V-tecknet och ropade girl power liksom.
Ja, man blev modig. Man blev framförallt modig i skolan. För att jag märkte att direkt uppstod en irritation, framförallt killarna i skolan som var lägg ner, girl power, töntigt, tyst. Och det var som att man hade någon som backade den hela tiden.
Oxford Street, november 1996. På den stora paradgatan trängs en 500 000 människor. Unga tjejer och killar skriker oavbrutet när en svart bil svänger upp till en provisorisk scen. Spice Girls har fått det ärofyllda uppdraget att tända julskyttningsbelysningen i London, en årlig tradition, sedan 1959. Tjejerna trycker samtidigt på en stor knapp och ljusen i rött, grönt och vitt glimrar till över gatan. Det är som att hela världens blickar riktas mot Storbritannien och Spice Girls.
London började bubbla av energi och det var en allmänt optimistisk och spännande tid.
Det här är James Savage, publisher på engelskspråkiga webbtidningen The Local. James har vuxit upp i Storbritannien. Han minns fenomenet Spice Girls och det som kom att kallas för Cool Britannia.
Cool Britannia var egentligen ganska töntigt, men det hade varit lite skammigt att vara stolt över att vara britt tidigare.
Under 60-talet är Storbritannien världens kulturella mecka. Det är då London är swinging och band som Rolling Stones och Beatles gör succé. England är jordens mittpunkt. Så har det inte varit på länge. Men under mitten av 90-talet lever nationen upp. Ekonomin går bättre och det blir också en kulturell renaissance med britpoppen. Och inte minst Spice Girls.
Så kom Spice Girls in som en lite mindre seriösa, lite roligare del av det här optimistiska Storbritannia-perioden. Det sprudlade om dem och de var så närvarande under samhällslivet under en liten period.
Ja, de är ju brittiska tjejer. De representerar ju hela Storbritannien. Det är ju liksom, de pratar ju nästan cockney liksom. De är ju extremt, de är brittisk arbetarklass.
Spice Girls kommer från ingenstans, men de blir närmast kungligheter i sitt hemland. Mycket tack vare ett särskilt framträdande och en särskild klänning. I februari 1997 arrangeras den 17:e upplagan av Brit Awards på Earls Court Exhibition Center i London. Spice Girls är nominerade i 5 kategorier. Innan galan säger Liam Gallagher från Oasis att han är trött på Spice Girls och att han inte vill gå dit. Om jag stöter på dem kommer jag lappa till dem, säger han till pressen. När Spice Girls vinner för årets bästa singel grabbar Melanie C tag i mikrofonen. ITV filmar.
I just want to say, Liam, come and have a go if you think you're hard enough.
Men Spice Girls ska också uppträda. Jerry ska på sig en svart klänning från Gucci. Men hon ändrar sig i sista stund och hon ber sin syster att sy något.
När man såg den här klänningen, det var fantastiskt. Så det var en kort klänning som bestod av en stor Union Jack. Det var en fantastisk kul klänning. Djup urringning, kort och ja, det var 100% Spice Girls, det var 100% Jerry. Det passade in i den epoken extremt väl.
Jerrys Union Jack-klänning är sydd av en kökshandduk. Den är så kort att hennes svarta trosor syns. När hon vänder sig om visar hon en svart baksida utsmyckat med ett peace-tecken precis ovanför ryggslutet.
Jag kommer ihåg när jag såg det här. Jag kommer ihåg väldigt specifikt min moster säger till mig: haha, det där kommer du tycka sig så löjligt ut om något år. Jag bara, nej, det kommer jag aldrig göra. Och det gör jag faktiskt inte.
Spice Girls är överallt och de fortsätter att skapa rubriker. Nu är det vår i Manchester 1997. Utanför stadens operahus kommer en kortege av bilar farande. Prins Charles har anordnat en välgörenhetsgala och nu kliver han ut ur baksätet på en svart Bentley. Han är elegant klädd i smoking och låter sig fotograferas på röda mattan framför ett stort pressuppbåd. Sen går han in i operahuset för att hälsa på Spice Girls. Tjejerna är klädda i rött och rosa, i stor kontrast mot de andra gästerna. De hälsar på Charles medan kamerablixtrarna smattrar. Mel B frågar när de ska äta middag och alla skrattar. Det blir upptakten till en skandal. För sen böjer sig Melanie B fram till Charles och kysser honom på kinden. Jerry säger att hon tycker att han är sexy och får medhåll från de andra inför en rådnande prins.
Jag skulle inte beskriva det som en kontrovers, utan det var mer att de gjorde vad de alltid gör. De stormar på samma sätt som de klättrar på möblerna. I vanliga fall gör de det här. Jerry nyper honom i rumpan och han får kyssmärken i hela ansiktet. Det är Spice Girls som är Spice Girls bara.
BBC rapporterar från Manchester.
This event marked the 21st anniversary of the Prince's Trust. It also celebrated a more modern concept, the official arrival of girl power.
Girl power är nu ett begrepp som nästan hela världen känner till. I varenda intervju framhåller tjejerna vikten av att göra sin egen grej, välja vänskap framför killar och stötta varann. Men Spice Girls tjänar också stora pengar. Deras ansikten finns på t-shirts, muggar, väskor och tidningar.
Det var ju merch överallt och jag brukar beskriva det här som mitt första beroende. Det stals pengar, Jag gjorde inte det, men jag vet folk som stal pengar av sina föräldrar. Man fick höra att Pepsi-burken med MLB på fanns i andra sidan stan. Då åkte man dit och skulle ha den. Det var liksom, alla barn blev som små heroinister på jakt och det var torka i stan.
Världen kan inte få nog av Spice Girls och det är smart att synas i deras närhet. Skandalen med det brittiska kungahuset sveper snabbt över och i oktober 1997 reser gruppen till Sydafrika.
När de åkte till Sydafrika så besökte de Nelson Mandela och höll någon slags improviserad presskonferens med Nelson Mandela som när man tittar tillbaka på det känns ganska pinsamt.
Bara 3 år gått sedan apartheidsystemet upphävdes i Sydafrika. Nu står Nelson Mandela på en trappa tillsammans med prins Charles och Spice Girls. Mel B har en röd omskinsjacka och Victoria en byxdress i guld. Fotografernas kameror smattrar och Associated Press filmar när Mandela får en fråga om vad han egentligen tycker om Spice Girls.
What do you think of the Spice Girls?
Well,
watch it, you stood next to me.
Please, you know these are my heroines.
And he's our hero as well. I think there's a classic speech that Nelson Mandela did. And I can't remember exactly, but he mentioned about never suppress yourself, never make yourself feel small for others' insecurities. And that's what girl power is all about. So I think we're on the same level in that view.
Hypen kring Spice Girls gick till överdrift och de hängde också med prins Charles och de unga prinserna Harry och William. Så allt det här med liksom höjdare i politiken och kungligheter, alltså, de var på den nivå under den tiden.
En del börjar nu tycka att Spice Girls är överexponerade, att gruppen säljer ut sig själva, lägger sig i politik och sätter sitt varumärke framför musiken. En dag vaknar Storbritannien upp till att ett flertal tidningar publicerat Jerry Halliwells gamla nakenbilder. Hela världen får nu se hennes kropp insmord i vaselin.
Det blir ju en skandal, men det är lite konstigt med tanke på att de redan pratar om de här nakenfotorna och hon uttalar sig om dem.
Med bilderna kommer fler rykten. Några år senare intervjuar Studio 1 i P1 musikjournalisten Kristina Adolfsson som tar upp ett av dem.
Tycker du att hon är en bra förebild för unga tjejer?
På vilket sätt då menar du?
Vem alltså, är hon? Försök att beskriva henne lite grann.
Hon är en kvinna som påstås vara 25 år. Enligt andra uppgifter så är hon i själva verket 10 år äldre. Men det är irrelevant.
Det blir inte bättre när Spice Girls under sina konserter börjar uppträda med ett nummer där de sitter på bak- och framåtvända stolar utan kläder. Sveriges Radio rapporterar från en skolgård i Stockholm.
Vad tyckte du då?
Ja, jag tyckte det var lite snuskigt. Jag tycker mer att de ska dansa och sjunga istället för att hålla på att snuska sig.
Ett till album är på väg att spelas in och Spice Girls står fortfarande starka för de har blivit legender i realtid. ...1997 är piken på Spice Girls korta men intensiva karriär. Alla vill intervjua Scary, Ginger, Sporty, Baby och Porsche. De gör mängder av tv-framträdanden i hela världen. mitt under hypen påbörjar arbetet med den nya skivan med en tillhörande långfilm.
When the world is in trouble, when our future is in danger, we call upon one man. But when he's busy, he calls five girls. Columbia Pictures presents The Spice Girls.
All right, we're coming.
Filmen spelas in under 6 veckor och handlingen kretsar kring att Spice Girls håller på att missa en konsert.
Jag tror att den här filmen gjordes för att de ville bara gasa på alla plan och fortsätta hålla dem stora liksom.
Dans och sångnummer blandas med sketcher och flera kändisar gästspelar som sig själva.
Det är små gröna aliens, det är Meatloaf som busschaufför, det är en scen där Victoria säger "Oh my god, it's so hot in here, I need a fan", så öppnas dörren så springer in ett hysteriskt fan och sen är hon okej.
Out of the way, girls!
What are you doing?
Fasten your seatbelts!
Victoria mår ju inte bra över att göra den där filmen, känns det som. Hon är ju så jäkla stel liksom. Hon är ju absolut, alltså Victoria Beckham, kom igen, hon är ingen komiker.
Samtidigt som Spice Girls filmar spelar de in ny musik i en mobilstudio som packas upp på inspelningsplatserna.
Och ändå blir det ju ett fantastiskt album som rent musikaliskt är så mycket högre kvalitet än vad Spice är. Det är första albumet.
Det nya albumet Spice World och filmen Spice World The Movie släpps inom loppet av en månad, vintern 1997. Albumet får ett bra mottagande, men gruppen hånas för sina skådespelarinsatser i filmen. Ändå blir det en kassasuccé. På världspremiären bär Spice Girls för ovanlighetens skull likadana kläder. De har kritstrecksrandiga kostymer, varsin promenadkäpp och cigarrer hängandes i mungiporna. Utåt sett ser det ut som att Spice Girls rider igenom ännu ett segertåg. Men i filmen finns en intressant scen när gruppen bråkar med sin fiktiva manager.
Look, Clifford, we're old enough to take responsibility for our own lives, do you know what I mean?
You don't have a life, you have a schedule. You are part of a well-oiled global machine.
I hope you know what you're doing, because if you're looking for a fight, you're going to lose.
I think I may have just started the breakup of the Spice Girls.
Även i verkligheten bråkar Spice Girls med sin manager. Melanie C berättar om den ansträngda relationen till Simon Fuller i dokumentären Viva Forever.
Of course we wanted to take all of the opportunities that came our way, but we were just kids and we were human beings and, you know, and we were falling apart and, you know, and of course he was our manager, so he had to push us, but also he had to protect us. So it was just, there was a lot of emotions going on at that time.
Spice Girls bestämmer sig för att sparka Simon Fuller. De tycker att de klarar sig utan manager och kan göra hans jobb själva. Och nu börjar en backlash på riktigt. BBC rapporterar om en incident i Barcelona.
The Spice Girls have been booed in Barcelona after delaying an awards ceremony. The band wanted to have all the photographers thrown out before they would perform. It's the latest in a string of setbacks for the group who've sacked their manager and faced rumors that they might split up.
Musikjournalisten Anders Tengner råkar också ut för Spice Girls fotoförbud.
Det här var ju bara ett sätt att kontrollera media så att de totalt kunde ha full kontroll över precis allting. Vilket i en förlängning gjorde att bilderna som kom ut på Spice Girls, det var ju samma bilder i varenda tidning. Vilket dödade hela den här känslan av att varje tidning kunde göra en unik bevakning av ett band.
Anders Tengner bestämmer sig för att uppmana media till att bojkotta en svensk presskonferens med gruppen. Han och många andra är trötta på deras kontrakt om bildrättigheter. Fotoförbudet förklaras med att smygtagna bilder kan användas för att göra fejkad merch. Men andra menar att det är ett sätt att tjäna pengar och att Spice Girls blivit divor. Sandra Beijer är 13 år gammal 1997 och hon läser allt som skrivs om gruppen.
Alltså på kultursidorna och liksom den här fina medien, då blev de ju hatade på grund av sin sexighet och hela den här kommersiella biten. De var ju som, de hade ju så mycket merch och allt. Och det var hela tiden var en väldigt vass ton. Och det gjorde ju att jag som fan det var som att jag hamnade ännu närmare dem och ville liksom beskydda de här tjejerna mot världen på något vis.
Spice Girls nya singel Spice Up Your Life toppar listorna. Men det finns en ironisk undertext i den tillhörande videon som ger kritikerna vatten på sin kvarn.
Spice Up Your Life-videon var egentligen tänkt, de ville ha så här karnevalkänsla, lite som singelomslaget där de har så här färgglada kläder, mönster med såna här djungelblommor och grejer. Men regissören vill ju då göra den här lite mer mörka videon som är Blade Runner-inspirerad, och de jobbar så hårt och har så mycket att göra så de säger bara okej, whatever, kör på. De var inte jättenöjda med den videon för att Jerry står ju som en diktator. Det är all den här merchen de har släppt ifrån sig, syns i hela videon på stora billboards. Det är den här dystopiska världen där Spice Girls är diktatorer.
Men Spice Girls har fortfarande hundratusentals fans. 98 ber de sig ut på en ny världsturné. I maj kommer gruppen till Stockholm och Globen. Med matchande kläder i metalliska material äntrar de scenen. Längst fram står Sandra Beijer.
I så många år hade Spice Girls bara varit som nästan som fantasiväsen. De var helt, de var som ingenting annat jag hade sett på gatorna. Och helt plötsligt så var de bara några meter ifrån mig. Och ja, det var som att jag fick kortslutning i huvudet att de här faktiskt existerade. Det var som att allt jag längtat efter och drömt om fanns plötsligt framför mig. Och då bara grät jag i 2 timmar av lycka.
I ett rum vid logerna i Globen träffar musikjournalisten Anders Tengner gruppen igen. Bakom kulisserna håller något på att hända med Spice Girls. Men Anders märker ingenting.
Jag kan inte påstå att jag gjorde det. Nej.
Programledaren Alice Bakunke intervjuar gruppen för TV4.
How was the concert last night?
Brilliant.
Really good.
Because we've done like part of most of Europe. The whole of Europe we really, really like.
I intervjun beter sig tjejerna precis som vanligt. Men ett tränat öga kan se att Jerry inte tar lika mycket plats som hon brukar. När gruppen får en fråga om framtiden svarar Victoria och Mel B fyller i.
Exciting. I mean, we've got a lot of plans collectively, you know, and obviously we want to grow individually as well. But we've started writing our third album.
That's good. I think it's going to be a lot more kind of mixed up. That was going to be.
Tjejerna pratar i munnen på varandra om sin nästa skiva. Alla utom Jerry. Kanske är hon inte längre ledare i gruppen. Kanske har hon aldrig varit det.
Jag tycker det är ganska tydligt att Mel B, Scary Spice, att hon var den som var ledare. Jerry var också ganska högljudd och tog för sig, så att hon var väl på en god andra plats, men jag skulle ändå vilja tillstå att det var Mel B som var ledstjärnan i bandet.
Jag tror att de kanske redan från allra första början var de med starkast åsikter och som stångades lite liksom. Och de andra tjejerna var väl lite mer så att de hakade på. De var ledarna och det var 2 ledare i den här gruppen och de hela tiden slogs lite om ledarskapet.
Efter Stockholm flyger Spice Girls tillbaka till London för några dagars paus innan turnén fortsätter. Emma Banton berättar i BBC.
Me and Jerry actually were sitting opposite each other. We landed and Jerry got up and went, I'm going to say bye girls. Girls, I'm going to say bye now. And I thought, well, that's really weird. We never say goodbye to each other because we're not, you know, we go home for a couple of hours and we're back together.
När tjejerna ska vidare till Oslo är Jerry Halliwell spårlöst försvunnen. Hon dyker inte upp till flygplatsen. Så Emma, Mel B, Mel C och Victoria reser utan henne. De står på en balkong på Oslos paradgata Karl Johan och vinkar till hundratals fans. NRK filmar.
Chockmeldingen är att Jerry är sjuk och Ginger Spice stiller inte på scenen i Oslo Spektrum 7:30 ikväll. Men de andra jentorna lovar att showen ska bli bra likväl.
Spice Girls håller uppe fasaden och säger att Jerry är sjuk. Det är Melanie Bees födelsedag den 29 maj.
And it's my birthday tomorrow.
So we're gonna be spending my birthday with you lot in Oslo.
Efter Oslo återvänder tjejerna till Storbritannien, men Jerry syns fortfarande inte till. Och nu börjar ryktena gå. BBC.
Scary baby posh and sporty really want right now is to find Ginger, who's gone missing from the spice rack.
Ginger Spice is missing. But is she planning to go solo or is she simply off color?
2 dagar senare kommer det ett pressmeddelande. Det läses upp av Jerrys advokat framför ett hav av journalister och fotografer. BBC igen.
Jerry has asked me to read the following statement, and these are her words. This is a message to the fans. Sadly, I would like to confirm that I have left the Spice Girls. This is because of differences between us. I'm sure the group will continue to be successful, and I wish them all the best.
Det var ju på varenda löpsedel, Spice Girls split trass. Det var enormt verkligen. Och jag trodde ju mitt hjärta skulle gå sönder.
Jerry Halliwell, otherwise known as Ginger Spice, has announced she's left the Spice Girls.
Alltså jag grät i dagar. Och jag minns att jag grät inte för att gruppen hade splittrats, utan att jag var så orolig hur det var med henne. Hon var ju min bästis.
Jag var ju så himla stort fan, så jag började inte gråta, utan jag kände att jag förstod. Ja, men hon mår väl inte bra, hon vill inte. Det är ju verkligen problem på riktigt om man hoppar av mitt under en turné, för det har ju juridiska konsekvenser.
Spice Girls turné i Nordamerika börjar 2 veckor efter avhoppet. Tjejerna reser dit utan Jerry. De övar in ny koreografi och stämmor på rekordfart. Men de har också förlorat en av sina närmsta vänner, Emma Bunton i BBC.
Personally again, as a friendship thing, I was distraught. I was so upset. But professionally, we had to make it work. We had to move forward.
Ryktena säger att det är Melanie B och Jerry ständiga bråk som orsakat avhoppet. Det kommer senare att bekräftas som en av anledningarna i ett antal intervjuer. Jerry vill ha kontroll, men framförallt mår hon inte bra. Ett år senare kommer en dokumentär av den brittiska filmaren Molly Deenan.
Men i den dokumentären så visar hon ju en annan sida av sig själv, där hon är väldigt skör och väldigt trött.
I en scen sitter Jerry på en takterrass på ett hotell i Paris. Det är hit hon flyr dagarna efter avhoppet. Nedanför står en stor samling av paparazzi-fotografer.
I would say I was the biggest wannabe. I was the biggest wannabe out of everybody. I wanted fame, fortune so badly. I would have done anything.
I en annan scen är Jerry tillbaka i England. Hon promenerar i ett idylliskt brittiskt landskap med gröna ängar. Det är solnedgång och hon har tårar i ögonen.
I read in a Sunday Times paper in this interview, and it said, it quoted Melanie B, quote, "Oh, we're stronger than ever since Jerry's left. We don't need her anymore." And to be honest, that says it absolutely all. That says absolutely everything.
De tar 5 tjejer som är ganska olika, varav 2 har väldigt starka åsikter, och sen bara skuffar ihop dem på en väldigt liten yta, så att de är tillsammans dygnet runt. Det kommer ju explodera liksom.
I 2 års tid har Spice Girls rest jorden runt och fört budskapet om girl power vidare. Medlemmarna i gruppen har pressat sig hårt.
De flesta som får ätstörningar är ju högpresterande kvinnor under väldigt stor stress.
Efter uppbrottet har både Melanie C och Jerry pratat om sina ätstörningar. Jerry har lidit av bulimi, en sjukdom som är lätt att dölja. Spice Girls songcoach Pepe Lemmer i dokumentären Raw Spice.
They're always dieting, always trying to lose the weight. I remember Jerry always eating her vegetables and they'll have their pot noodles or whatever.
Melanie C i Aftonbladet.
I wasn't really looking after myself properly when I was with the Spice Girls. I wasn't eating enough and I was over exercising, and that, you know, really resulted in me becoming very ill and very depressed. It took me a long time to get over that.
Why did that happen to you? That you got ill?
Well, obviously nobody wants that to happen to them. It happened to me, and I look back and I find, you know, images of myself at that time upsetting, and I do feel guilty about being a role model to young girls at that time when I was underweight and unwell.
Jag tycker inte att det förminskar deras kamp på något vis, utan det gör dem bara mer mänskliga. Det är väl vad som händer när man lever i den här världen och det här samhället och får all den här kritiken och är så pass stora artister.
Låten Goodbye blir Spice Girls första singel utan Jerry. Den handlar om vänskapen som tagit slut och toppar singellistan i England julen 98. Emma, Mel C, Victoria och Melanie B är fast beslutna om att fortsätta utan Jerry.
De klipper av sig håret och får en lite vuxnare stil. Det blir lite mindre sån här tuggummi-pop om man får beskriva det så.
Men annat ska snart komma emellan. Victoria blir intervjuad av programledaren Chris Evans i BBC.
When you sit watching David play,
yeah.
Does he know where you are?
Yeah, all and he comes out and waves at me.
No!
Strikes. Oh, save! Oh, there's one for the picture book.
Victoria, som beskrivits som gruppens svalaste medlem, är förälskad. Och hennes kärleksintresse heter David Beckham. Han är en lovande fotbollsspelare och anses vara en av Englands snyggaste män. I pressen kallas de för Porsche och Becks. De blir ett av världens kändaste par på grund av sina karriärer och sitt gemensamma intresse för mode. Samtidigt har Melanie B gift sig med den holländska dansaren Jimmy Gultar. Melanie B och Victoria får reda på att de båda väntar barn med bara några dagars mellanrum. Associated Press rapporterar:
Sporty Spice could barely get through the door of London's Portland Hospital. The newborn is the second Spice baby in a matter of days. He joins teammate Phoenix Chi, daughter of Scary, who later brought her two-week-old daughter to see Brooklyn.
Spice Girls tar en paus för att Victoria och Melanie B ska kunna vara med sina barn. Tjejerna har arbetat oavbrutet i flera år och klagar på att de har mörka ringar runt ögonen. Men efter bara 8 månader är de tillbaka i studion för att spela in sitt tredje album. Det släpps i november 2000 och får namnet Forever. Men någonting har hänt bland fansen.
För mig var Spice Girls inte längre intressant när Jerry Halliwell hoppat av. Jag köpte inte det nya albumet, men jag köpte Jerrys album. Och kände liksom att hela den här girl power-grejen, den levde kvar. Men den levde kvar i henne och inte i det Spice Girls som blev kvar.
Samtidigt som Spice Girls släpper Forever landar boybandet Westlifes andra album i skivaffärerna. Det blir en tävling om listettorna som Westlife vinner. I Storbritannien hamnar deras album Coast to Coast på första plats och Spice Girls på andra. I resten av världen säljer Forever inte särskilt bra. Det dröjer inte länge förrän det dyker upp i reabackarna.
Jag minns att jag nästan kände som någon form av lycka kring det. Att typ så här, där fick ni. Ni är ingenting utan henne.
Efter bara några veckor av promotion bestämmer sig tjejerna för att ta en paus från Spice Girls. Alla medlemmarna kommer att släppa varsitt solalbum mellan åren 99 och 2001. Det gör även Jerry. Hennes singel Lift Me Up släpps samma dag som Emma Buntons What I Am. Även här försöker media få det till en tävling om vem som säljer mest. Jerry i BBC.
Is it a coincidence that it's released on the same day as Emma's single?
Do you know what? I mean, I think at the end of the day, I planned to have that, you know, single out long ago. I don't know why she chose to put it on the same day, but at the end of the day, there's always going to be, you know, other artists out. And I, you know, it's a really hard industry to be in, so I just wish, you know, Emma the best of luck in it. Oh, I really
okay.
Spice Girls har inte officiellt splittrats efter Jerrys avhopp, men intresset från fansen har svalnat när de gått från 5 till 4.
Det liksom ebbar ut lite efter det. Och jag tror att de andra tjejerna också hellre satsar på solokarriärer och känner att nu är det slut.
Melanie C kommer att bli mest framgångsrik som soloartist. Framförallt med singeln Never Be The Same Again som blir en stor hit.
Det går ju egentligen ganska bra för dem. Melanie C har ju många hittar på raken, stora hittar. Men ändå är det som en mättad känsla över det. Att det känns lite sorgligt att de inte är tillsammans längre.
Cool Britannia är över. Åtminstone enligt amerikanska Newsweek.
Cool Britannia rules no more. That's according to an American magazine. Newsweek has told its world audience that much of the country remains old and uncool.
Under en kort period så var allt frid och fröjd och alla njöt av optimismen och det här stämningen i landet vid den tiden. Och sen gick det åt pipan som vanligt.
Det är augusti 2012 och OS i London. På den olympiska stadion i Stratford sitter 60 000 människor på läktaren. Det är kvällen då spelen ska avslutas med en stor ceremoni och planen är formad som den brittiska flaggan. Vimplar från över 200 nationer viftar när atleterna som tävlat tågar in i en enorm parad. Sen uppträder band som Pet Shop Boys och One Direction. Hela arenan blinkar i blått, vitt och rött. Men sen blir det nästan helt tyst. Fem brittiska taxibilar körs fram till mitten av planhalvan. Ut kommer fem välbekanta ansikten.
Arrival of the Spice Girls!
Det är andra gången Melanie B, Melanie C, Emma, Victoria och Jerry återförenas. Det är deras mäktigaste framträdande hittills. De står på varsitt biltak, sjunger Wannabe och Spice Up Your Life inför miljontals tv-tittare. Precis som på Brit Awards är Jerrys klänning utsmyckad med Union Jack och Melanie C är den enda som bär byxor. Världen verkar ha saknat Spice Girls och för en kort stund är Cool Britannia tillbaka.
Nu är ju alla kompisar. Det är ju fint.
Stridsyxan mellan Melanie B och Jerry ligger nedgrävd. 2019 är Spice Girls återigen ute på en reunion-turné. I en uppmärksammad intervju med Piers Morgan strax innan comebacken pressas Melanie B till att erkänna att hon och Jerry haft en sexuell relation.
Really?
She's gonna hate me for this because she's all posh in a country house with her husband.
I studion sitter Melanie C i publiken.
I don't know anything.
Oh, whatever, Melanie!
I don't. This is all new to me.
Come on, you're both called brutally honest.
En talesperson från Jerrys håll dementerar snabbt Melanie B's påstående. Vad som egentligen hänt vet bara Ginger och Scary själva. Men att de båda två har haft ett speciellt band som ibland har gett upphov till bråk råder det inget tvivel om. Jerry berättar om deras mångåriga vänskap i en tidigare intervju med Piers Morgan.
Mel hinted there that you two stuck in the same room for too long would be not a good idea.
The question is...
You're never going to tell me, are you?
It was an amazing feeling to have somebody that was as brave as you that would absolutely, if I jumped off, she'd jump with me. That somebody that she had guts, which I really, really admire. It was such a nice feeling to have someone match you in that way.
För många är Spice Girls comeback ett kärt återseende, medan andra anser att gruppen tillhör en svunnen tid.
Deras musik var liksom bara soundtracket till hela det här fenomenet. Alltså det var som en liten tankesmedja, det var ett community, det var en rörelse mer än ett band i vanlig mening. Så därför blir inte en comeback lika intressant.
Samtidigt är arvet efter de fem tjejerna, som en gång i tiden delade ett stökigt hus i Maidenhead, oundvikligt.
Spice Girls förändrade mitt liv och jag tror att de är en stor orsak till att feminismen är så pass stor och stark och breddad som den är nu för tiden. Därför att de här unga flickorna på 90-talet, vi har vuxit upp och hamnat i maktpositioner och kan nu driva vidare Spice Girls frågor.
Även fast de har gjort något dumt så är de bra liksom.
Men ni pratar som om ni är dem alltså.
Ja, men ibland så det känns så.
Jag tror att unga tjejer blev väldigt oförskämda på ett bra sätt och tog för sig på ett helt annat sätt. Jag vet att jag gjorde det.
Du har lyssnat på Petri Musik-dokumentär om Spice Girls. Dokumentären gjordes 2019 av mig, Axel Winqvist. Producent var Vendela Lundberg, exekutivproducent Ulla Svensson och tekniker Fredrik Nilsson. På Programmet är en produktion från Tredje Statsmakten Media. Låtlista och information om ljudklippen hittar du på webben. Glöm inte att prenumerera på P3 Musikdokumentär så att du inte missar nästa avsnitt.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.